Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Barnpsykologerna.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky.
Hej.
Hej.
Och mig, Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om barns sömn en gång till. Och jag ska intervjua dig, Liv, och jag ska intervjua Kristoffer Botelius. Hej.
Hej.
Hej, välkommen tillbaka.
Tack.
Och några av er har säkert hört det förra avsnittet om sömn, och om ni inte gjort det så kan ni gå in och lyssna på det. Men det här avsnittet tänker jag att vi ska specifikt prata om sömnstörningar, är tanken, yes. Eller hur? Mm. Men innan vi gör det, kan inte du presentera dig igen, Kristoffer, så att vi vet vem du är?
Just, som sagt, jag heter Kristoffer Botelius, är psykolog och psykoterapeut. Jobbar kliniskt med långvarig smärta i Uppsala. Och min forskning, eller doktorsavhandling och min forskning handlar kanske framförallt om sömn och sömnstörningar.
Jättebra. Och ni har tillsammans skrivit en bok. Vill ni säga något mer om den?
Den heter Godnatt och kom ut för några veckor sedan på Natur och kultur. Och handlar om barns sömn från 0 till 18 år. Så den vänder sig i första hand till föräldrar, men också tonåringar som vill läsa. Och såklart andra som kanske jobbar med barn och ungdomar och vill ha lite mer kunskap om barns sömn. Beskriver barns sömn i olika åldrar. Sömnstörningar, vad man kan göra åt dem med en tydlig förankring i vetenskapen. Mm. Det har varit vår målsättning när vi har skrivit boken.
Mm. Så det är samma som den här podden helt enkelt.
Exakt. Och vi har ju intervjuat experter också i vår bok. Till exempel dig, Lars.
Nej, men det tänkte jag ju också säga. Precis. Jag har skrivit en faktaruta. Det är tre rader lång, eller vad kan det vara?
Ja, men den är spännande. Om barns sömnstörningar via autism.
Precis.
Så fick vi det sagt att du också är med på ett hörn.
Kommer jag få ett gratis sex?
Vi får se. Kanske.
Okej. Småflirtade. Okej, så det här är andra avsnittet. Då ska vi prata om sömnstörningar i tanken. Vad är en sömnstörning, Kristoffer?
Ja, man kan säga att det finns ett 80-tal olika sömnstörningar. Det kan handla om att man sover för lite eller har svårt att somna om på natten om man vaknar. Eller tvärtom att man sover väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt trött på dagarna. Eller att man har ovanliga beteenden under sömnen. Men ofta brukar man tänka, för att det ska definieras som en sömnstörning, så tänker man ofta på att det ska kanske påverka hur personen mår eller fungerar på dagarna.
Att det ska få några negativa konsekvenser helt enkelt.
Ja, precis. Man kan ju tänka sig att man har en sömn som kanske rent objektivt ser lite kackig ut, men att man fungerar väldigt bra på dagarna, och då kanske man inte pratar om en sömnstörning i första hand.
Just det, precis. Av de här 80-tal sömnstörningar, jag skulle lista på typ 5, det var skrämmande. Vilka är de vanligaste och liksom vilka åldrar har barn de här sömnstörningarna?
Det finns ju en hel räcka då, som vi tar inte upp 80 i boken, men vi tar upp ganska många. Men det som många kanske tänker på när man säger sömnstörning, det är ju svårigheten att somna, det som kallas insomni. Och då är det svårt att somna på kvällen, men också att man kanske vaknar på natten och har svårt att somna om, eller att man vaknar för tidigt på morgonen. Så det är en. Sen finns ju mardrömmar, det finns att gå i sömnen, tala i sömnen, gnissla tänder. Och sen finns det som kanske många har hört talas om nu på senare år, narkolepsi, vilket är en neurologisk sjukdom där man då har en störd nattsömn, och det kanske mest karaktäristiska att man somnar på dagtid, och kanske när man inte alls egentligen vill somna. Sen finns det det som förut kallades för restless legs syndrom, eller RLS, men som numera kallas för Willis-Ekboms sjukdom. Och som är att man har som lite krampkrypkänslor i ben och oftast i benen, men även i armarna kan man ha det. Just restless legs syndrom hette det då för att det var fokus på att man hade det i benen, men nu vet man kan ha det också i armarna, så de har bytt namn på sjukdomen för att det ska vara lite mer rättvisande.
Varför är det en sömnstörning?
För att det stör sömnen. Det kan vara svårt att somna när man har de här krypningarna, och de kommer just när man ska somna.
Mm.
När man ligger i sängen så kommer till dem.
Och alla de här är sömnstörningar som barn
och ungdomar kan ha. Ja, precis. Ja. Sen är de olika vanliga i olika åldrar och så. Men
ja, kan ni inte säga någonting om det då? Liksom, hur vanliga är de och i vilka åldrar är de vanliga?
Ja, det man kan säga först och främst är att första halvåret så är allting normalt vad gäller barnsömn, för den kan se så otroligt olika ut. Så där är det kanske inte relevant att prata om en sömnstörning. Men sen är det förstås, beroende på vilken form av sömnstörning vi pratar om, så är de olika vanliga. Mardrömmar till exempel, det kan vi se att hälften av alla förskole- och skolbarn i lågstadiet upplever återkommande mardrömmar. Någonting som kan se ut som mardrömmar men är något annat, det vi kallar för nattskräck, är också väldigt, väldigt vanligt, framförallt hos de riktigt små barnen. Det var tredje har perioder av nattskräck.
Förlåt, vad är skillnaden på mardrömmar och nattskräck?
Ja, alltså mardrömmar, det är ju att man väcks av en otäckt dröm och känner att man känner sig rädd helt enkelt. Vid en mardröm, om man vaknar, så kan man ofta berätta om vad man drömde om, vad det handlade om man kan bli tröstad av sina föräldrar. Nattskräck däremot, det är egentligen en form av sömnstörning som sker under djupsömn. Och vid nattskräck så kan man som förälder kanske tro att barnet har en mardröm, för att barnet, man kanske vaknar med att barnet skriker, och när man kommer in till barnet så kan man se att den kanske står upp i spjälsängen och ser väldigt skräckslagen ut, kan ha uppspärrade ögon. Men man kan inte få någon kontakt med barnet, så man kan inte heller trösta barnet, utan när man försöker lyfta upp det så tvärtom kanske barnet slår ifrån sig och skriker ännu mer. Och egentligen så är det så att barnet i sig befinner sig i djup sömn men ser ut att vara klarvaket. Så skillnaden mellan nattskräck och sömnstörningar, eller vet du, mardrömmar, kan man säga att dels är det olika sömnstadier, och dels vid mardrömmar då kan man kan trösta barnet och barnet kan berätta om varför det är rädd. Vid nattskräck så kan man inte få kontakt med barnet, och väcker man barnet under nattskräcksepisoden kan de sällan berätta om varför de var rädda. Och de här nattskräcksepisoderna, de går ofta över av sig själv inom några minuter, så mer kanske handlar om att vänta ut dem, för som sagt barnet själv befinner sig faktiskt i djupsömn.
Mm. Förlåt, och båda de här är ganska vanliga då, både mardrömmar och nattskräck?
Ja, men precis. För att nattskräck, framförallt hos små barn, så har varit tredje barn nattskräck.
Mm. De här andra som Liv nämnde då, narkolepsi, hur vanligt är det?
Ja, narkolepsi är ju extremt ovanligt som tur är. Det rör sig om mindre än en på 100 000 barn. Medan insomni är ju förstås, det är den vanligaste hos vuxna, men hos barn, så ja, hos tonåringar är väl kanske någonstans mellan 10-20% som just har insomni.
Mm. Men det är ovanligare hos mindre barn?
Ja, hos mindre barn så pratar man kanske inte ofta om insomni, men däremot kan ju små barn ha svårt att somna, eller svårt att somna om de vaknar på natten.
Men låt nu bara gissa här, killisar, det är för att de får inte så mycket sömnbrist för att föräldrar är bra på att ordna det så att de ändå lyckas somna på något sätt. Det går mer ut över föräldrarna än det går ut över barnet då.
Ja, sen tror jag också att småbarn kan sova så väldigt olika. Och småbarn, man kan också, som förälder kan man ha svårt att veta, eftersom vår sömn ser väldigt olika ut, delvis på grund av att vi har olika gener som styr till exempel när på dygnet vi föredrar att sova, men också sömnlängden. Så tror jag att när det gäller småbarn så kanske föräldrarna har väldigt mycket tankar om hur sömnen borde se ut. Och det tar några år också innan man förstår sig på sitt barn, att mitt barn är kanske väldigt mycket av en kvällsmänniska som inte behöver så väldigt mycket sömn. Hon eller han kan somna sent och ändå fungera bra på dagarna.
De här andra sömnstörningarna, till exempel om man har problem med att det är ett problem att man går i sömnen till exempel, hur vanligt är det? Vilka åldrar?
Ja, alltså det är också att gå i sömnen, precis som nattskräck, så är det en sömnstörning som sker under djupsömnen. Och de här djupsömnstörningarna brukar man ofta prata om att det handlar kanske om att vi har ett nervsystem som inte är färdigutvecklat. Och de har tendens att gå och försvinna med åren. Så det är vanligt hos småbarn, sen blir det mer och mer ovanligt. Men även hos vuxna, ungefär 1% av de vuxna går fortfarande i sömnen regelbundet.
Mm. Mm. Men man skulle ändå kalla det en sömnstörning, alltså för att det får konsekvenser för en på dagtid sen efteråt.
Ja, precis. Och just de här sömnstörningarna som handlar om säga, lite mer udda beteenden under sömn brukar man sammanfatta med begreppet parasomnier. Alltså beteenden som sker vid sidan av sömn eller under sömn.
Mm. Det är som parafilier, fast med sömn istället.
Ja, just begreppet para betyder väl vid sidan om helt enkelt.
Det är så bra. Då vill jag lära oss lite grekiska det här avsnittet. Eller latin, grekiska. Ingen. Vi kan väl stanna vid några av de här, liksom, de viktigaste kanske, och liksom prata lite om vad man kan hjälpa, hur man hjälper ett barn som har de här problemen då. Om vi börjar med insomni då, som du sa var den vanligaste hos vuxna, men ändå vanlig hos tonåringar. Vill du säga någonting om vad det finns för behandlingar för om man har problem med att somna?
Alltså man kan säga med insomni att man ju behöver veta lite mer. Insomni som begrepp säger egentligen bara just att man har de här svårigheterna, men det säger ingenting om varför. Så att det första steget är att ta reda på varför är det svårt att somna. Och det kan ju vara så många olika skäl. Tonåringar till exempel kan ha svårt att somna på kvällen för att de är stressade. Och det kan ju vara för skolan eller för kompisar eller så. Eller att de är oroliga. Vi vet ju vid ångeststörningar till exempel att väldigt många också får sömnsvårigheter. För att man ligger på kvällen när man ska försöka somna och liksom vara rofylld. Och då kommer en massa jobbiga tankar och så. Så att det kan ju vara skäl till varför man har svårt att somna. Vi vet också att många som har ångest eller depression har just det här att man vaknar tidigt på morgonen. Så det behöver man ju också kolla. Liksom, finns det en annan bakomliggande problematik som gör att man också får svårt att somna?
Och då är det den man ska få behandling för?
Ja, precis. Då är det ju den. Sen kan man i och för sig ändå inom ramen för den också jobba med vissa sömninsatser. För att man kan jobba liksom på två fronter samtidigt kan man säga. Och får man bättre sömn fast man är deprimerad, ja, då kanske depressionen minskar. Så att liksom, de där kan också växeldra varandra på ett ganska bra sätt.
Mm.
Men det betyder att man måste ha det med i sin bedömning. Så därför så tänker jag att har man den sortens sömnstörningar som man inte självklart förstår vad de beror på och som man inte kommer till rätta med, då tycker jag att psykologisk behandling är bra. Och där vet vi att just kognitiv beteendeterapi har mycket att erbjuda, både för ångest, depression och sömnstörningar av den här sorten.
I förra sömnavsnittet så nämnde ni ju några det här lite med rutiner och det man brukar kalla för sömnhygien, det här med att det ska vara ett mörkt rum och lite kallt, och vad var det mer vi hade?
Tyst
rum,
ja. Och rutiner, precis som du var inne på, att man har lite fasta tider, att man ska undvika saker som är uppiggande, och det kan ju då vara både aktiviteter och saker man stoppar i sig, alltså kaffe, Coca-Cola, söta drycker eller söta saker och så. Så sånt är alltid värt att prova som en första åtgärd och se vad det ger.
Mm.
Och det jobbar man också med i, alltså det är sådana råd ger man ju även i terapi, om det kommer någon.
Mm. Det är inte med i Fakta utan om autism, men det finns ju väldigt mycket i autismsvängen det här med sömntecken.
Tyngdtecken.
Tyngdtecken heter det, förlåt. Tyngdtecken, som jag läste någon studie på som visade att barn med autism som har tyngdtecken sover inte mer, men deras föräldrar uppfattar det som att de sover mer.
Mm.
Så att man fick effekt på föräldrarnas uppfattning om sömnen, men inte på barnens sömnkvalitet.
Vi ska säga vad tyngdtecken är kanske. Att det är tecken som är med insydda tyngder i, liksom, som bollar tror jag de brukar vara. Som helt enkelt gör att liksom, det ska ge lite mer ro när man sover. Och så de provar man ut då så man har rätt vikt. Och det brukar vara arbetsterapeuter som förskriver tyngdtecken. Mm. Men nu har jag i och för sig, jag tror att det går att köpa själv också i lite olika butiker om man vill testa. Och det är många upplever ju att det är skönt att sova. Många kan ju tycka det här att man tycker inte om att sova utan täcke fast det är väldigt varmt. För man vill ha något över sig och man vill ha något som tynger lite. Liksom. Man känner att man är som en liten kokong eller så.
Jag vill bara påpeka att evidensen är svag på det här området med tyngdtecken, även om de är populära.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Vill du säga något mer om insomni och vad man kan göra för behandlingar?
Ja, men alltså det man också kan, som kan vara orsaken är ju till exempel mörkerrädsla. Det kan vara hos små barn att de är rädda för att somna för att de är rädda för mörkret. Så det är också någonting som man då kan behöva titta på. Hur ska man jobba med det? Hur ska man hjälpa barnet? För en del kanske det räcker med att ha en lampa tänd och andra kanske faktiskt har nästan utvecklat fobi för mörker. Och då kanske det snarare är KBT igen som man vill testa.
Men då måste man liksom plocka ut det ur sömnsituationen och jobba med sömn.
Exakt, med mörkerrädslan.
Separat. Ja, intressant.
Och sen kan det ju vara rädsla för att sova ensam, rädsla för att vara den sista som somnar, alltså att vara sist vaken i familjen till exempel. En del barn tycker det är jättejobbigt och känner liksom någon slags ansvar i det och så. Så det finns väldigt mycket grejer som kan göra att det är svårt att somna och det behöver man försöka förstå. Och sen välja rätt åtgärd utifrån det.
Jättebra. En sån annan sån här sömnstörning då, som vi tänkte vi skulle prata lite mer om, är det här när man har problem att man kissar på sig i sömnen, i sängen. Sängvätare hette det ju förr. Det fanns ett eget begrepp för det ju. Vill du säga någonting om det, Kristoffer?
Ja, precis. Rent medicin så brukar man prata om enures. Från grekiskans ord för urin. Och själva termen betyder ungefär att kissa i. Ja, precis.
Då var det grekiska. Den här gången var det grekiska.
Ja, egentligen är det väl grekiska. Sen är det en ny latinsk version av det grekiska ordet på urin. Om man ska noggrann.
Någon har doktorerat i Uppsala.
Precis, nej men exakt, sängvätning. Man brukar prata om sängvätning, det är ju om man kissar i sängen på natten efter att man har fyllt 5 år. Innan det så pratar man inte alls om enures, utan det är efter man har fyllt 5 år.
Hur vanligt är det här?
Ja, det är ju relativt vanligt. Nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna här.
Jo, det kommer jag ihåg faktiskt då. 20% av alla 5-åringar får en primär enures diagnos.
Får en diagnos?
Alltså om man får ju inte en diagnos förrän man är 5 år. För man säger, alltså som Kristoffer var inne på, man säger inte att det är enures. Att fram till 5 år att kissa i sängen, det får man göra lite då och då. Eller hyfsat ofta. Mm. Efter det så sätter man diagnos. Mm. Och då är det 20% av alla barn som har. Av alla 5-åringar som
om man skulle plocka in dem och titta på dem, så skulle man säga att de uppfyller diagnoskriterierna.
Ja, precis.
För det är inte 20% som går till vårdcentralen och får en enuresdiagnos.
Jag vet faktiskt inte hur den studien är gjord, om det är en epidemiologisk studie eller inte. Men vi nöjer oss med att det är ganska vanligt hos 5-åringar.
Precis. Sen minskar med åldern. Och, fast fortfarande i tonåren kan det vara 1 eller 2% som har problem med enures.
Mm. Och då är det olika situationer, eller är det liksom, då har man problem att man kissar på sig alla sängar när som helst?
Ja, precis. Ofta har det inte kanske att göra med vilken säng man är i, utan man kan tänka sig att problemet är att man kan se att de barnen som har enures, det finns vissa saker som de har. Till exempel så kan man se att de normalt så brukar ju urinproduktionen gå ner under natten och bli ungefär hälften av vad det är under dagarna. Men hos barn med enures så minskar den inte riktigt lika mycket. Och man kan också se att nivåerna av till exempel hormonet vasopressin, som bland annat påverkar urinproduktionen, är lägre hos barn med enures. Men egentligen kan man tänka sig att problemet är att de här barnen inte vaknar av att de är kissnödiga. Så att de här svårigheterna att vakna upp från sömnen när de behöver kissa.
Att man inte känner efter att man är kissnödig, för det borde väcka en.
Att man inte vaknar, precis. Och sen vad det egentligen beror på, det vet man inte riktigt.
Mm. Vad gör man för behandling för barn som kissar på sig i sängen?
Precis. Först ska man säga att det här är absolut inte farligt på något sätt. Men däremot så kan det vara jobbigt, både socialt och känslomässigt. Och det här barnet kanske känner sig... Att man inte vågar sova borta hos kompisar eller på läger, eller man kanske får gliringar från syskon och så. Så det kan påverka självförtroendet. Så av den anledningen kan man tänka att det finns anledning att söka hjälp. Och det vanligaste är att man börjar med information om just det här. Då, information om att det inte är farligt. Och att det, annars den vanligaste och kanske mest effektiva behandlingen är det man kallar för enureslarm eller sängvätningslarm. Det är en form av... Ja, antingen en matta eller någon form av sensor som man fäster i underkläderna, och den fungerar att när den kommer i kontakt med urin så väcker den barnet med hjälp av en signal.
Alltså en alarmklocka?
En alarmklocka som reagerar på att det blir vått i sängen. Och då tänker man att barnet på sikt ska associera det här kissa sängen med att vakna.
Mm. Så att de helt enkelt, man tränar upp förmågan att känna igen att man är på väg att börja kissa.
Ja, exakt.
För att det är lite jobbigare att bli väckt av ett alarm än att bli väckt av att det bara blir lite varmt.
Ja, idén är att man ska bli vaknad direkt när man börjar kissa. Alltså att man lär in en väckningsrespons vid just själva när det kommer urin i sängen.
Mm, mm. Så det är liksom straight up Pavlov. Helt enkelt.
Ja, precis.
Finns det liksom saker man kan göra innan man går så långt så att man köper ett sånt här alarm?
Finns en hel del olika rekommendationer, men det finns ganska lite evidens för dem.
Mm.
Men information om att det inte är farligt, att lugna barnet, trygga barnet, och inte minst att diskutera med föräldrarna och se till att de inte, vad ska man säga, visar irritation eller så när barnet kissar i sängen. För vi vet att ju mer osäkert eller nervöst barnet blir kring det här, desto mer har en tendens att bli av en res.
Mm. Jag tänker på så här, enkla saker som att kissa precis när man går och lägger sig, om man inte redan gör det.
Precis, man kan tänka på sådana saker. Det finns en del råd, men det är ganska lite forskning kring de här råden.
Mm. Okej, okay, jag förstår. Vi har också pratat lite om det här med att när man talar i sömnen eller går i sömnen, om det är ett problem för en, liksom för barn. Vill du säga någonting om det, Liv?
Ja, alltså tala i sömnen är ju någonting som kan ske egentligen under hela natten, under alla sömnstadier. Fast det blir lite olika beroende på när det sker. I ytligare sömn så kan det vara ganska begripligt. I djupare sömnstadier så kan det vara ganska svårt att förstå vad barnet säger. Det kan vara mest mummel. Det som man har märkt är att det blir vanligare hos barn som är stressade eller har feber. Då verkar det som att man pratar lite mer i sömnen. Men väldigt många barn pratar i sömnen. Hälften av alla barn gör det lite då och då. Och 10% gör det ganska ofta. Så det är rätt vanligt. Sen brukar det minska med åldern, även om det ju finns vuxna människor också som ibland pratar i sömnen.
Hur är det ett problem för dem att de pratar i sömnen?
Det är ju sällan ett problem. Det ska ganska mycket till för att det ska bli ett problem. Det som kan bli problem, det är ju om barnet tycker att det blir lite pinsamt. Att man tycker att det är lite skämmigt att liksom kanske sova borta, för tänk om man ligger där och pratar och säger saker, och vad säger man egentligen? Det är ju lite större barn som kanske funderar över det. Tänk om de säger något konstigt eller så.
Lösenordet till sin
precis, till sitt Instagram
eller till Instagram-konto. Katastrof.
Det kan ju också vara lite störande beroende på att till exempel om man har syskon som sover i samma rum och den ena ligger och chattrar, så kanske den andra vaknar.
Då kan det vara problem.
Då kan det vara ett problem. Mm. Mm. Men det här är inte något som man vanligtvis gör någon behandling för eller så, utan...
Finns det behandlingar för det?
Alltså jag tror väl i värsta fall kanske det finns någonting, gissar jag, men det ska nog vara, då ska det nog vara på en riktigt jobbig nivå.
Mm, och det är inte någonting som folk söker hjälp för?
Precis,
låter
nej.
Inte som
det, nej, utan man kanske mera så här. Det är ju kanske de flesta tycker lite gulligt faktiskt, att framförallt när små barn ligger och mumlar så här.
Mm, man kan spela in dem och spara till.
Mm, precis, spela upp när de tar studenten. Mm,
exakt. Mm. Det här är en bra idé på riktigt. Någonting som kan vara ett problem då, som vi nämnde lite förut då, det är det här med mardrömmar och kanske specifikt nattskräck. Då, det är ju superobehagligt. Kristoffer, vill du säga någonting om behandlingar för de problemen?
Ja, du kan säga, om vi tar nattskräck och även sömngång då, som är det vi kan kalla för djupsömnsparasomnier, så det som är gemensamt för dem, det är ju att de sker just under djupsömn.
Just det, nattskräck, inte mardrömmar utan nattskräck.
Mm. Just det, precis. Och det här är som sagt ofarligt i sig. Däremot så kan man ju försöka vara lite noga med att se till att barnet inte riskerar att skada sig under de här episoderna. Både vad gäller nattskräck men också inte minst under sömngång. Det finns någon föreställning om att sömngångare inte ska kunna skada sig, men tvärtom är man ganska klumpig när man går i sömnen. Så se till att om man går i sömnen, eller om man har barn som går i sömnen ofta, se till att de inte riskerar att skada sig.
Och vad praktiskt betyder det att man inte, de är i närheten av trappor? Typ?
Ja, kanske så. Alltså, vet du, det är, se till att fönster kanske inte är så lätt att öppna, eller att det inte ligger fram med några föremål de kan snubbla på eller så.
Mm. Det här med att man inte ska väcka folk som går i sömnen.
Ja, precis. Det är också en sån här myt kanske. Det man kan säga är att när man går i sömnen så befinner man sig i djup sömn. Så man är inte så lätt att väcka. Och väcker man en person som går i sömnen så är den förmodligen ganska förvirrad när den blir väckt. Och det finns egentligen ingen anledning att väcka dem. Egentligen vare sig vid sömngång eller vid nattskräck. Utan de här episoderna går över av sig själv. Så sömngångaren kanske man bara kan leda tillbaka till sin säng. Och vad gäller vid nattskräcken så handlar det mer om att vänta ut om att tills barnet... Ja, återigen då, sover lugnt.
Mm. Så när i stunden när det händer, antingen nattskräck eller går i sömnen, så ska man, behöver man inte vara orolig?
Man behöver inte vara orolig, precis. Utan se till att de inte gör illa sig och sen finnas där bredvid dem tills de kommer tillbaka till lugn sömn.
Och på lång sikt, om man liksom vill undvika att det upprepar sig, finns det så mycket man kan göra då, eller är det bara en period i livet?
Ja, dels så... kan man tänka på det som riskerar att öka risken för nattskräck och sömngång. Till exempel att man har sovit för lite eller så. Så se till att man har regelbundna sovtider, att man får tillräckligt mycket med sömn. Sen det man kan göra om man har stora problem, det jag kallar för schemalagda uppvaknanden. Det vill säga om de här perioderna kommer vid en ganska regelbunden tid på natten, så kan man väcka barnet strax innan de får nattskräck, eller strax innan de brukar gå i sömnen, så kan man väcka barnet, och så gör man det regelbundet under någon veckas tid, så kan man ibland minska förekomsten.
Och det sen håller i sig då, att man gör det under en vecka?
Ja, precis. Mm-hmm. Men det man får vara lite försiktig med, det är ju att när man väcker barnet under natten, så gör man ju också att de får lite mindre sömn än vanligt. Och vi vet att mindre sömn och sömnbrist i sig kan trigga de här parasomnierna. Så det får vara en liten avvägning. Ibland så är det hjälpsamt och ibland så kan det snarare förvärra problematiken.
Och så får man förlänga det i andra änden helt enkelt. Så att de får sova mer på morgonen.
Ja, precis. Det är ju som sagt, det är viktigt att få se till att de får en hyfsad nattsömn ändå. Mm.
Förlåt, då bara väcker man dem. Om man vet att den här nattskräcken brukar vara klockan 2 på natten, ja, då väcker man dem 1:30. Och bara läser en liten saga. Och
man väcker dem lite lätt bara en kvart innan eller så. Och egentligen behöver de inte vakna jättemycket, utan vakna lite grann och sen vet det. Låter dem få somna om igen. Mm. Då stör man så pass mycket att den här episoden kanske inte kommer.
Mm. Intressant. Okej, är det några andra såna här behandlingar för sömnstörningar som vi vill nämna bara innan vi rundar av? För andra sömnstörningar menar jag nu.
Gnisslar man tänder kanske man söker tandläkare.
Om det är problemet.
Om det är problemet, ja, precis. För det är en del barn som gör.
Mm.
Det är väl...
Vilka andra behandlingar tar ni upp i boken?
Vi intervjuar ju fler experter då. Till exempel en tandläkare, en uroterapeut, alltså som jobbar då till exempel med barn med enures. Vi intervjuar en sömnläkare om hur sömnutredningar går till för barn som har lite allvarligare sömnproblem. Mm. Eller där man vill utreda andra sjukdomstillstånd eller så. Se vad som är vad.
Mm.
Vad har vi mer som vi intervjuar?
Ja, alltså vi kom in på också det som egentligen kanske inte är sömnstörning, utan det som snarare är andningsrelaterade störningar som sker under sömnen. Som till exempel att man snarkar eller att man har andningsuppehåll under sömnen.
Alltså sömnapné.
Sömnapné, precis. Det är inte heller helt ovanligt och kan ge väldigt stora dagtidskonsekvenser.
Just det, för det har jag hört att då kan man missuppfatta det som ADHD helt enkelt. För att de sover så dåligt så att de får koncentrationssvårigheter och blir hyperaktiva.
Ja, det finns en viss risk att eftersom symptomen kan te sig likadana ut på dagarna.
Mm. Cool. Ska vi runda av där då?
Ja, och vill man fördjupa sig mer så finns det mycket mer i boken. Godnatt.
Och vi lägger den i avsnittbeskrivningen igen, ja, såklart. Tack så mycket, Kristoffer.
Tack.
Och tack, Liv.
Tack.
Och tack ni som lyssnade. Och som vanligt så kan ni gå in och följa oss på Facebook. Där heter vi Barnpsykologerna. Och vi finns på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna_podd.
Yes.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.